الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, دهر دن فتر كونا i förklaringen på Kitab al-Jami' från Bulugh al-Maram av al-Imam al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Och en liten påminnelse bara att boken Bulugh al-Maram är ju i grunden en bok som pratar om vad? Vad pratar den? Vad handlar Bulugh al-Maram om? Är det någon som vet? Bulugh al-Maram. Nej, det är slutet på boken. Men vad består större delen av boken av? Hadither om fiqh, precis. Wudu, ghusl, salah, siyam, zakat, hajj och så vidare. Men författaren avslutar boken med hadither om etik, moral, dhikr, zuhud och dua. Och det brukar ulema kalla för al-jami, yani omfattande hadither som omfattar många ämnen. Och det här är någonting som många lärda från al-Shafi'iyya och al-Malikiyya gör. De som tillskriver sig Imam Malik och Imam Shafi'is lagskola. Att de avslutar sina böcker med att tala om karaktär, etik och moral. Och det här gör de då Imam Malik avslutade hans bok Al-Muwatta, hans hadithbok Al-Muwatta, med hadither om karaktär. Så att de har detta att man börjar boken med fiqh och liknande och så avslutar man med att tala om karaktären. För den är jätteviktig att varje muslim ska känna till. Och vi påbörjade förra lektionen kapitlet om Al-Birr wa Sila, att vara god och att hålla släktbanden. Att hålla relation, kontakt med sina nära och kära. Och att vara god mot de som förtjänar och är berättigade till ens goda beteende. Och författaren nämner den andra hadithen i detta kapitel. Då det är hadith Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam har sagt: La yadkhulu al-jannah qati'. Den som bryter, klipper banden går inte in i Jenna. Och då så säger han som berättar hadithen, han är med i kedjan, yani den som bryter eller klipper släktbanden. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Här nämns en väldigt stark wa'id. Wa'id yani varning. Arabiska, wa'id. Det finner vi ofta i Koranen. Vi har ett tarhib, uppmuntran, och ett tarhib, vilket också är en synonym på al-wa'id. Att vi avskräcks från att göra en viss sak. Här har vi en stark wa'id från att klippa släktbanden. Att vara olydiga och att behandla våra släktingar dåligt. Okej? Vilket tyder på att det är en kabira. Det är en stor synd. Att klippa släktbanden är en stor synd i islam. Varför? För straff, straffet som nämndes är La yadkhulu al-jannah. Han går inte in i jannah. Och då förstår man per automatik att det här är ingen liten sak. Det här är mycket, mycket allvarligt. Det är en av de stora synderna. De lärda har lite olika åsikter kring vilka är rahim. Vilka är de släktingarna som du ska vara god mot? Eller de släktingar som du ska hålla kontakt med? Vilka är de? Är det pappa, mamma, syskon? Eller sträcker det sig till kusiner? Sträcker det sig till sysslingar? Och så vidare. Vart går gränsen? Det är en berättigad fråga, eller hur? Vilka är rahim? Och det här är också nämnt i Koranen. Att Allah har beordrat oss att hålla kontakten och relationen och att vara goda mot våra släktingar. Så vilka är ar-rahim? Det är det som är frågan. Vissa lärda säger att det sträcker sig till ens moster, faster och liknande. Och att det inte sträcker sig till kusiner. Okej? Och de säger här, orsaken är att en person inte får gifta sig med två systrar. För det kommer orsaka problem mellan systrarna. Och islam stänger den dörren. Okej? Men får du gifta dig med två kusiner? Två personer som är kusiner? Nej, du får det. Och då säger de, det här är då ett argument på att det skulle vara tillåtet. Eller att de inte klassas som en rahim. Det är en åsikt. En annan åsikt är att rahim är de som är berättigade att ärva. De som har arvsrätt. De som ärver dig när du dör. Att detta är rahim. För profeten Al-Salam, han sa gällande att dela ut arvet, thummel adna fel adna. Yani ge till den som är närmast och sen den som kommer efter. Och den tredje åsikten är att det är generellt en släktingar. Och det spelar ingen roll om de har rätt att ärva eller om det är några som man inte får gifta sig med. Och Sheikh Bassam, han säger här i förklaringen på hadithen att det här är en yani waji, en åsikt som har yani sin, vad kan man säga, sin styrka. En åsikt som har styrka. Och sen säger han, och det här är då han, den åsikten som han håller att vara mest korrekt, att generellt yani, är de din släkt, är de din släkt. Men när det kommer till att hålla släktbanden så säger han att det går tillbaka till, eller att ju närmare släktingen är, ju större skyldigheter har du. Och ju längre bort släktingen är, ju mindre skyldigheter har du. Och det är logiskt. En person har inte samma skyldigheter mot sin kusin som mot sin mamma. Eller hur? Det är helt underförstått. Eller sin bror. Så att ju närmare, ju större rättigheter har de. Och ju längre bort, ju mindre blir rättigheten. Men de är ändå ens släktingar. Och han nämner också att det också går tillbaka till al-qudra wal-haja. Yani, hur pass kan man ha kontakt med dessa släktingar? Det är en annan fråga. Och vilket behov är de i att du har kontakt med dem? Yani, till exempel en person bor i Sverige, det är jättevanligt. Och han har 50 släktingar i hemlandet. Kusiner han aldrig har sett. Han vet inte vad de heter, han har aldrig pratat med dem. Är han skyldig att ringa upp varandra och prata med dem och skicka brev till dem och hålla kontakten? Nej. De bor på någon avlägsen plats. Kontaktar han dem, det är bra. Men det är inte kanske värre, man får ingen synd om han inte gör det. Till skillnad från en person som bor i Sverige och har ingen släkting. Han har en kusin i Sverige. Och den här kusinen är i behov av hans hjälp. Är han skyldig att kontakta och hjälpa honom? Nej, häng med. Så det beror på då ens möjligheter, förutsättningar och behovet av att hjälpa. Så egentligen, mycket av det här går tillbaka till sunt förnuft. Det är inte bara att jag kan ge dig ett papper med yani, de här måste du inte hålla kontakt med. Utan det går tillbaka till sunt förnuft, behovet, möjligheten, ren logik. Men generellt man ska ha då kontakt med sina släktingar. Att hålla kontakten med sina släktingar, är det någonting man gör ömsesidigt? Det vill säga, du håller kontakten med de som håller kontakt med dig. Eller håller du även kontakten med de som inte håller kontakten med dig? Vad säger ni? Båda. För att den ena kallas för el-mukafi. El-mukafi, det är den som är ömsesidig. Han håller släktbanden med alla de som håller kontakt med honom. De som inte kontaktar honom, de struntar han i. De ringer inte mig, varför ska jag ringa dem för? En jättevanlig inställning, eller hur? De är kalla mot mig, jag är kall mot dem. De ringer inte mig, jag ringer inte dem. Jaza'an wifa'an. De förtjänar inte att jag ringer till dem. Jättevanligt argument, eller hur? Men det är fel. Profeten alaihissalam, han sa Laysa al-wasil bil-mukafi. Den som är ömsesidig, han är inte wasil. Han är inte den som upprätthåller kontakten med släktingarna. Walakin al-wasil alladhi idha qata'at rahimahu wasalaha. Al-wasil, den som verkligen håller kontakten för Allahs skull med släktingarna, är den som håller kontakten med de som brutit kontakten med honom. De ringer inte honom, de hör inte av sig, men han ringer ändå till dem. Han besöker dem ändå. Han är den bättre parten. Han är al-wasil. Och här säger ulama att när det kommer till att hålla kontakten med släktingar, så är det, man kan dela in det i tre kategorier. Den bästa är al-wasil. Den som upprätthåller kontakten för Allahs skull. Vare sig de har kontakt med honom eller inte. Han gör det för Allahs skull, al-wasil. Och han är den som är bäst. Och sen har vi al-mukafi. Den som bara har kontakt med de som har kontakt med honom. Och sen har vi al-qati. Den som bryter kontakten. Klipper banden med släktingarna. Och de lärda har också nämnt en viktig sak här. Att hålla kontakten, det kan vara att besöka, det kan vara att skicka ett brev, att skicka ett mejl, skicka ett meddelande. Men generellt, de brukar säga den minsta formen av kontakt med släktingar, det är salam och kalam. Du ringer på Eid till exempel, Eid Mubarak, assalamu alaikum. Då är det inte muqata. Då har du inte klippt banden. Hänger du med? Det är minst. Och det kanske är, som vi sa, är lämpligt med en person som bor utomlands. Man ser personen knappt. Man skickar en id-hälsning och man hör av sig. Man visar att man finns, att man bryr sig. Och så vidare. Och sen el-kalam, tal. Och sen kanske besöka, skicka gåvor, skicka hjälp, ekonomiskt stöd. Liknande, det finns många. Det går bara upp och upp. Men minst. Kontakt med salam och kalam. Hänger med? Och subhanallah, man har hört genom åren sorgliga berättelser. Ibland någon vill gifta sig och hit och dit. Man säger okej, men vart är pappan? Och då säger de, vi har inte pratat med våran pappa på 15 år. Och jag har hört sådana här berättelser. Någon säger 10 år, någon säger 15 år. Okej. Jag säger, varför går det inte att ringa till din pappa? Jo, men vi vill inte. Han var taskig mot mamma. Han gjorde så. Allah, det gick 10 år, du har inte pratat med din pappa. Haram, är det inte det? Du har inte pratat med din mamma eller liknande. Subhanallah. Vad är du för muslim? Vad är det för islam? Och jag säger nej. Jag hjälper inte dig. Du ska ringa till din pappa. Du måste ringa till din pappa. Wajib. Spelar ingen roll om han har lämnat er. Han pratar inte med er. Du måste ringa till honom. Du är den som bryter isen. Kontakta honom. Vad är det här för beteende? Subhanallah. Vi har också här ett annat problem. Islam beordrar med sammanhållning, silat rahim, stark familjerelation. Familjen stöttar varandra, hjälper varandra i al-birr wa taqwa. Vi har folk som tyvärr är mufsidin, yani som splittrar familjen. Folk som gör fitna i familjen. Och det här har vi också sett. Någon kommer och säger, min mamma förbjuder mig från att prata med min moster. Min mamma förbjuder mig från att prata med min pappa. För de skilde sig. Och mamman gillar inte pappan. Och så får inte prata med pappan. Audubillah. Vad är det här för någonting? Det finns sådana här familjer. Du hör konstiga saker. Mycket splittring och problem inom vissa familjer. Och sen om du går till roten, källan. Vad är problemet? Han lurade någon på pengar. Eller han gjorde si, han gjorde så. Saker som, det är inte bra. Men khalas, det går att lösa. Det går att lösa. Ibland är det någonting som kanske bara räcker med att man förlåter. Man går vidare. Och då är det viktigt att man försöker göra sulh. Man försöker göra försoning mellan dessa familjemedlemmar. Och det kan vara att man uppoffrar någonting. Man kanske går in och betalar den här skulden. Eller någonting. Vad är viktigast att de kommer tillbaka till varandra. Familjen är viktig. Allah måste ha. Nej. No. Så denna hadith då, la yadkhulu al-janna qati'. Den som klipper släktbanden går inte in i janna. Och som vi sa, vi lär oss av hadithen att det är från kaba'ir al-dhunub, de stora synderna, att klippa släktbanden. Men jag kan också lägga till här att under vissa förhållanden kan det vara tillåtet att klippa släktbanden med vissa personer. Och det går tillbaka till frågan om al-hajr, att bojkotta en person lillah, för Allahs skull. Om det är för dunja får du bara bojkotta personen 3 dagar. Personen gjorde någonting fel, du visar ditt missnöje, prata inte med personen 3 dagar. Mer än 3 dagar, det är haram. Men om det är lilla för Allahs skull, personen till exempel, en släkting, börjar sälja narkotika och du ger råd, säger haram, taqillah, du förstör folks liv, frukta Allah, och personen säger bry mig inte, jag ska fortsätta, säg vad du vill, och du säger till personen, jag ska inte prata med dig, alltså, jag känner inte dig, du känner inte mig, tills du gör tawba. Är det tillåtet? Det är tillåtet för att markera. Jag kommer inte sitta och gulla med dig. Du är mujrim. Du är en mujrim. Du är en person som jobbar med shaitan. Du ska inte få min salam. Jag ska inte prata med dig. Jag ska inte hjälpa dig. Jag bojkottar dig. Jag klipper banden med dig. Men när du kommer till att bojkotta en person, då talar ulema alltid om att väga upp för och nackdelar. Det kan vara att en person har en släkting som är knarklangare, men det kan vara bättre att ha kontakt med honom, för att han är mottaglig. När du ger honom da'wah, han säger nah, wallah, det är sant, wallah, förlåta mig, inshallah, jag ska sluta. Han är ungefull. När du säger be, han kommer och ber och så vidare. Då kanske det bästa inte är att klippa banden med honom. Så det går tillbaka till att väga upp fördelar och nackdelar. Men generellt så klipper vi inte släktbanden. Nästa hadith berättas från al-Mughira ibn Shu'bah radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: Inna Allah harrama alaikum uquq al-ummahat wa wa'd al-banat wa man'an wahat wa kariha lakum qila wa qal wa kathratu al-su'al wa idha'atu al-mal, muttafaqun alayh. I denna hadith så säger Rasulullah alaihi salatu wassalam att Allah har gjort det haram för er att vara olydiga mot era mödrar, att begrava era döttrar levande, och man'an wahat, att kräva men att inte ge, och Allah ogillar för er qil wa qal, skitsnack, wa kathratu su'al, att ställa för mycket frågor, wa idha'atu al-mal, och att försumma eller slösa bort pengar. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim, muttafaqun alayh. Nah. Den här hadithen nämner 6 saker. 6 saker. De 3 första sakerna, inna Allaha harrama alaikum. De 3 första sakerna är haram. De 3 andra sakerna, wa kariha lakum, och Allah ogillade för er. Och då säger här ulema, kariha betyder här också förbjudet. Det är också haram. Men profeten a.s. använder här en synonym för att visa att de 3 första är värre. Ashat. Och de 3 som kommer under är haram, men de är inte lika haram som de 3 förstnämnda. Okej? Okay? Det första av dessa var: Inna Allah harram alaikum uquq al-ummahat. Allah har förbjudit för er att vara olydiga mot era mödrar. Mot era mödrar, alltså eran mor. Varför säger han här era mödrar och inte era föräldrar? Är det inte haram att vara olydig mot sin pappa också? Är det inte det? Varför nämns här bara mamma? Aha. Vad sa du? Vad säger han? Mashallah, det är hon som har tagit hand om dig mest. Så hon har mest rättigheter. Ahsen. De lärde sig här 2 aspekter. 1, att modern generellt har mer rättigheter. Det var hon som bar på dig i svårighet, hon som födde dig i svårighet, hon som ammade dig i svårighet. Hon har mera rättigheter. 2, att kvinnan oftast är svagare än mannen, pappan. Och det är lättare för en person att vara olydig och spydig och kaxig mot sin mamma än sin far. Vissa är rädda för sin pappa. Han är ofta starkare, tuffare, eller hur? Det är ingen person som man skriker åt eller någonting. Då kanske man får problem. Men mamman, hon är snällare, hon är miskin. Ja? Hon är lättare att behandla orättvist. Så behandlar de. Och de lärde sig också en till sak. Det är att fadern är en gestalt, en person som är utomhus mycket. Beblandar sig med folk och så vidare. Och en normal person ställer sig inte och skriker på sin far och behandlar honom orättvist, olydigt på gatan framför folk. Eller hur? Men vart är modern någonstans? Hon är hemmet, bakom stängda dörrar. Och där folk ibland lättar på saker och ting. Och ni gör saker de inte borde göra för att de tänker att de inte syns. Så det finns många aspekter till varför profeten Aleyhisselam här betonar just modern, Rukuk al-Ummahat. Men det har nämnts i en annan hadith också, liknande hadith, fäder, yani al-Walid. Så att båda, man får inte vara olydig mot båda, ens far och ens mor. Men modern är ju viktigast, som vi vet, då mannen kom till profeten alaihissalam och han sa: ja Rasulullah, men ahaqqu an-nas bi husni suhbati, ja Rasulullah, vem är mest berättigad till mitt goda bemötande? Och då sa han: din mor, ummak. Han sa: thumma man, vem kommer sen? Han sa: ummak, din mor. Och vem kommer sen? Din mor. Vem kommer sen? Din far. Så modern, mashallah, när det kommer till föräldrarna, har enorma rättigheter. Och vi söker man nämligen att det är ijma, det är konsensus i den här frågan. Att en person ska vara gärna godare och snällare och behandla modern bättre. Men självklart inte att vi förringar faderns roll. Han ska också lydas, men mamman kommer först. Taib. Den andra delen av hadithen, där så säger profeten alaihissalam: wa waddal banat, att man begraver ens döttrar levande. Och det här var en väldigt dålig egenskap som folket av Jahiliya hade innan islam. Att de brukade begrava sina döttrar levande. وَإِذَا الْمَوْهُودَةُ سُئِلَتْ, som alla lämnar i Koranen. Och det nämns på flera ställen i Koranen. Att Ahlul Jahiliya på arabiska halvön, när de fick en dotter, så brukade de skämmas. Taib, de brukade skämmas. Av yumsikuhu ala hon, ala hin. Att han behåller henne förnedrad. De ville ha söner. Så det var en fråga, att de ogillade döttrar för de såg det som någonting negativt. Och två, de ogillade också döttrar för de såg det som en ekonomisk börda. Att pojkarna var ute och jobbade, de försörjde, de hämtade pengar. Och tjejen, hon var bara där och gör ingenting typ. Så hon är en ekonomisk börda. Och att de också var rädda för att kunna försörja henne. Som Allah också har nämnt i Koranen. Yani, döda inte era barn i rädsla för att försörja dem. Vi kommer att försörja dig och dem. Det var också en tredje aspekt, att de då brukade begrava sina döttrar för att inte ha den här ekonomiska skyldigheten. Och utan tvekan är det här någonting som islam då kom och stoppade. Och islam kom med motsatsen och till och med kommer med en speciell belöning för den som har döttrar och uppfostrar döttrarna på bästa sätt. Vad är belöningen för den som uppfostrar döttrar på bästa sätt? Al-Jannah, mashallah. Ahsant. Han får paradiset. Så att islam kommer och vänder på allting. Det finns inte islam att flickor är dåliga, pojkar är bra. Utan, vem vet, kanske en flicka är det bästa för dig. Kanske en pojke är dåligt för dig. Säg bara alhamdulillah, du får friska barn, mashallah. Allah är den som väljer och ger flickor till vem han vill och pojkar till vem han vill. Du säger alhamdulillah, qaddar Allah azza wa jal. Så en person, vad de gjorde för någonting var att de dödade sina egna flickor levandes. Här ser vi deras, yani, Wahshia. Deras, vad säger man på svenska? Ja? Grymhet, ja, brutalitet. De är helt omänskliga nästan. Hur kan en person gå och begrava ett spädbarn i sand och lägga sand över barnet? Det är sjukt. Inte bara att det är mord på ens egna barn. Och inte bara det, det är också su'udan billah, att man tror dåligt om Allah. Allah azza wa jalla är den som försörjer. Allah har lovat att försörja. Så att man tror att Allah inte kommer försörja är också fel. Så att det är många, många onda aspekter. Alhamdulillah, islam kom och stödde bort detta. Så islam förbjuder oss från döda våra barn. Och en fråga som också här är värd att nämna, det är att de lärda har sagt, baserat på koranverserna, att det också är haram att birth control, att avstå från att få barn i rädsla för fattigdom. Yani idag har vi, folk begraver inte barn, men folk till exempel använder preventivmedel, p-piller, kondom och liknande. Om man gör det i rädsla för fattigdom, då är det haram. Då är det haram. Och det är att man tror dåligt om Allah. Man förlitar sig inte på Allah och tror att Allah inte kommer att försörja. Och då är det absolut inte tillåtet att yani avstå från att skaffa barn. Okej? Och de lärda har sagt att det är yani generellt så ska en muslim ha barn. Profeten alaihissalam har sagt tazawwaju al-wadud al-walud, gift er med kvinnan som är kärleksfull och får barn. För jag vill att vi ska vara den största umman på domedagen. Så att det är någonting rekommenderat att ha barn. Och självklart ska man ta hand om barnen också. Inte bara att man ska ha en fabrik yani, och sen släppa ut dem på gatan. Nej, ska uppfostra dem. Men det är bra att ha barn. Och det är grunden. Och när är det då tillåtet med att planera hur många barn man ska ha och begränsa och så vidare, eller tidsbegränsa en viss period där man väljer att kanske pausa, inte ha barn och liknande? Då lärde han sagt om det finns en giltig orsak. Om det finns en giltig orsak, som till exempel att en kvinna nyss har fött barn och hon vill amma. Kan hon inte bli gravid igen? Då måste hon vila. Kroppen måste vila. Man kan inte vara gravid och amma samtidigt. Det tar och tär jättemycket på kvinnan. Eller att en kvinna till exempel är sjuk och måste äta en viss medicin. Och det står på medicinen, ej lämplig för gravida kvinnor. Då får hon pausa tills hon är färdig med hennes behandling och så vidare. Hon har en giltig anledning för att inte skaffa barn. Nej. Men tyvärr, det här tänket att, som tyvärr vissa har, att man inte gifter sig tills man studerat färdigt. Då talar vi om universitet. Eller vi skaffar inte barn tills vi har studerat färdigt. Och liknande. Det är familjeplanering. Vi ska bara ha två barn. Tre är det för mycket. Och så vidare. Det här är... Eller vi är för unga. Vi är bara 20-22. Det är sådana här... En shaitan skrämmer människan. Generellt är mashallah bra att ha barn. Och alhamdulillah, de av er som har barn vet att de är någonting som lyser upp ens tillvaro. Och personligen skulle aldrig kunna tänka mig ett förhållande utan barn. Vad tråkigt att bara sitta och kolla på sin fru dag och natt. Är ni helt tyst i huset? Ingenting händer i huset? Tråkigt, eller hur? Subhanallah. Kanske är kul några månader, men sen... Ja, man behöver någon annan person i huset. Så barn, alhamdulillah, det är ni'man. المال والبنون زينة الحياة الدنيا som Allah säger. Den tredje saken som nämndes i hadithen som är haram, ومنعًا وهات. Den tredje saken som är förbjuden är منعًا وهات. منعًا, att man håller tillbaka. Hat betyder ge mig. يعني, vad menas här? Att en person är girig. Han vill inte ge hans skyldigheter. Han vill inte betala det han är skyldig att betala. Men han vill ha mer än vad han är berättigad att få. Han är en mutaffif. Mutaffif, en person som fuskar med vikten. När han säljer, han väger för lite till kunden. Men när han köper, han vill ha mera. Det är samma sak. Men an wahat. Han är skyldig att försörja, han vill inte försörja. Han vill inte ge. Skyldig att betala, han vill inte betala. Fullt ut. Men när det kommer till att få, då vill han ha extra. Och han kanske till och med vill ha någonting han inte har rätt att ta. Som en person som anställer någon. Han vill inte ge person full lön. Personen jobbar extra, personen sliter, personen ska ha OB och jag vet inte vad. Han ger personen mindre lön. Men när det kommer till vad han vill ha, han vill att personen ska jobba extra. Ja? Han vill inte ge lön, men han vill att personen ska jobba extra. Fel, eller hur? Och det här är också beskrivningen av vissa män och vissa kvinnor i ett förhållande. Han vill ha sin fulla rättighet. Inte bara ha, han vill ha extra. Men han vill inte ge. Hans skyldighet. Och här ringer och klagas. Ja, min fru, hon är så. Säg, men affan, vad gör du för någonting? Gör du dina skyldigheter? Nej, men hon är en dålig kvinna. Men kolla på dig själv. Ja? Och samma sak, vissa kvinnor ringer och samma sak. Ja, ni, gör dina skyldigheter. Kräv inte mer än vad du är berättigad till att ta. Och men'an kan också vara en person som inte vill betala zakat, person som inte vill försörja och en person som samlar på sig saker som inte är halal att ta, människors rättigheter och liknande. Och det här är en väldigt ful egenskap. Kan ni tänka er en sån här person? Han vill bara ha på alla, med alla möjliga medel. Haram, halal spelar ingen roll. Han vill inte ge med alla möjliga medel. A'udhu billah. Vilken ond person. Och sen så sa profeten alaihissalam att Allah hatar för er tre saker. Inna Allah kariha lakum qil wa qal. Det första var el qil wal qal. Och qil, det är typ det sägs. Qal, han sa. Förstår ni skillnaden? Det sägs, någon person sa. Han sa, specifik person sa. Qil wa qal. Och vad som här menas är att sprida nyheter. Eller som man säger på svenska, som jag sa först, skitsnack. Yani skvaller kan man säga också. Yani skvaller. Vare sig det är sant eller inte sant. Det sägs han sa, hon gjorde, hon sa, de gjorde hit och dit. Yani massa onödigt prat. Och det här är någonting som islam inte tillåter. Yani en person ska inte lägga näsan i blöt, utan en person ska vara upptagen med det som gynnar honom. Som vi nämnde för några föreläsningar sen, hadithen ihris ala ma yanfa'uk. Kommer ni ihåg den hadithen? Det till och med sa att ni skulle repetera de orden. Ihris ala ma yanfa'uk. Betona vad som gynnar dig i livet. Lägg vikt i livet på vad som gynnar dig. Ihris ala ma yanfa'uk. Och profeten alaihissalam, han sa, min husn al-islam al-mar tarkuhu ma la ya'ni. Vad som bevisar en persons fullbordade och goda islam är att han lämnar vad som inte berör honom. Yani none of your business. Alltså, leave it. Det är inte min ensak. Skvaller, han gjorde så, hon gjorde så, han. Är det min ensak? Kommer du göra mig en bättre muslim? Kommer du gynna mig att ha denna kunskap? Kommer du gynna mig att sprida vidare denna kunskap? Nej, det kanske kommer skada mig. Bry dig inte. Lägg inte näsan i blöt. Yani, bry dig om ditt eget liv istället. Har du inte tillräckligt med saker att ta tag i innan du börjar försöka bry dig om vad andra människor gör i sin vardag? Och en fara med att sprida vidare information och skvaller är att man kommer till slut att ljuga. Automatiskt, du kommer att ljuga. För allt vi hör om folk, är det sant? Allt skvaller, är det fakta? Eller finns det saker som är osanningar? Det är osanningar, eller hur? Som florerar och cirkulerar
bland folket och pratar. Och när du för vidare detta, då har du varit delaktig. Och när du sprider någonting vidare som inte är sant, då har du ljugit. Och därför så sa profeten alaihissalam, kafa bil mar'i ithman an yuhaddith bi kulli ma sami'. Det räcker som synd för en person att han för vidare allt han hör. För när du gör det, kommer du att föra vidare lögner. Och då är du också en lögnare. För du har sagt någonting som inte är sant. Och vi har som muslimer beordrats att bekräfta information när den kommer till oss. Ya ayyuhalladhina amanu ija'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Troende, om det kommer en syndare till er med information, bekräfta. Kolla, stämmer den inte? Och det räcker inte med att du säger, men jag hörde. Han sa, jag tror. Nej. Stämmer det, stämmer inte. Det är första. Okej, det stämmer. Han har problem med sin fru till exempel. Är det halal för dig att gå och berätta vidare detta för andra? Det är nästa fråga. Nej, det är inte halal. Det är hans privat sak. Och det kanske faller in under baktal. Du nämner någonting om honom som han inte vill. Då har du baktalat honom. Eller qil wa qal, ännu värre. Att en person gör det med qasd al-ifsad. Han gör det med avsikten av att splittra mellan folk. Han går till någon, han säger om dig, hon säger om dig. Vad säger du för någonting? Och så personen blir arg och svarar, han är också en idiot. Och då går du tillbaka till första personen. Och han sa till dig, du är en idiot. Och då säger han, han är en ännu större idiot. Och så går han tillbaka och säger den. Och sen, kallas det. Han gör ifsad mellan dem. Haram, namman. Bland de största och värsta synder i islam. Så qil wa qal, inte bra. Och qil wa qal enligt vissa ulama betyder också att man snackar för mycket. Man är en person som är, som man säger på svenska, en pratkvarn. Han är som, du sätter på radio. Oavbrutet, han bara babblar. Han kan inte vara tyst. Det är också fel. Vad har profeten Alisam lärt oss? Han sa, man kan yu'minu billahi wal yawmil akhir. فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. Det som tror på Allah och domedagen ska vara tyst, eller ska tala väl, eller vara tyst. Har du något bra att säga, bismillah, säg det. Har du inget bra att säga, usmut, var tyst. Och Allah kallar alaihi sallallahu alaihi sallam, man samat en najah. Han sa också en sahih hadith, den som är tyst skonas. Alltså, du har ingen synd på det. Och ibland var profeten alaihi sallam tyst i långa perioder. Har du inget vettigt att säga, säg det inte. För när du talar så har du gjort en gärning. Eller hur? En amel. Den är antingen god eller dålig. Eller neutral. Eller gråzonen däremellan. Så att man tänker. När jag säger den här saken, är det hasanat änglarna kommer skriva på höger sida? Eller är det sayyiat de kommer skriva på vänster sida? Och det här som du säger, vad händer? Det kommer tas fram på domedagen. Eller hur? Mali hada al-kitab. Vad är det här för bok? La yughadiru saghiratan wala kabira illa ahsaha. Allting står skrivet i den här boken. Varenda ord du har sagt kommer läggas fram på domedagen. Och det är en synd eller det är en god gärning. Eller någonting som inte är någonting alls. Man ska vara försiktig med vad man säger. Tungan är farlig. Och tungan får många människor att hamna i helvetet. Profeten alaihissalam, han sa att en person kanske talar med ord la yulqi biha bal. Han ser dem inte allvarliga. Tahwi bihi fi nar jahannam 70 kharifa. Det får honom att falla 70 år i helvetet. Några ord, han sa en gång. Det får honom att kastas i helvetet i 70 år. Och en person kanske säger ord som han inte ser som allvarliga eller stora, men de är jättebra. Och Allah blir nöjd över honom. Så som han alla tungan kan vara väldigt farlig. Det är som ett vapen nästan, eller hur? Amsik alika hada. Det är milak. Som profeten sa, den som styr allting, det är din tunga. Kan du kontrollera tungan, kan du kontrollera din islam. Kan du inte kontrollera tungan, allas. Du är som en person som har spårat bort ur. Allah har vad du kommer hamna någonstans. Så tungan måste man lära sig att kontrollera.
Och sen så sa profeten alaihissalam, wa kariha lakum kathratu su'al, och Allah ogillar för er att ni ställer för mycket frågor. Att ni ställer för mycket frågor. Och här har de lärare sagt att det här kan betyda att man frågar folk. Man tigger. En su'al an-nas. Kathratu su'al bi ghayri haja. Att man frågar folk saker man inte är i behov av. En person kanske är fattig, då får han tigga. Men han har, och han går ändå och tigger. Snälla, kan du ge mig, kan du hjälpa mig? Kan jag få pengar, jag behöver pengar. Och han lägger dem i hans kassaskåp. Haram, inte tillåtet i islam. Och det här kallas för en person som frågar takatturan, som det nämns i hadithen. Yani bara för att samla på sig. Och han kommer att komma på domedagen utan kött på ansiktet. Allah kommer förnedra honom på domedagen. Islam har lärt oss någonting som kallas för istighna. Och då har det sagts i hadithen, وَمَنْ يَسْتَغْنِي يُغْنِيهِ اللَّهِ. Den som är självtillräcklig, självförsörjande, oberoende, kommer Allah att försörja. Man ska försöka alltid att klara sig själv så gott man kan. Jobba, ta inte bidrag, tigg inte, försök att klara det så gott du kan. Stå på egna ben. För det ger dig en sharaf, det ger dig en ära. Och det är alltid dhul, yani ihana, att gå och tigga. Det är inte ärofullt att tigga. Islam lär oss att vara ärofulla personer. Personer som är nobla och ärofulla så gott vi kan. Inte sänka oss, inte kränka oss själva. Men är man i behov, det kan hända, så är det tillåtet. Yani, så mycket man behöver. Kathratu su'al, att ställa för mycket frågor. Vi sa det kan betyda att tigga. Det kan också betyda att ställa för mycket onödiga frågor. När det kommer till religionen, att ställa frågor som inte är viktiga. Yani, du har en sheikh, en lärare som lär ut islam. Och du går till honom och ställer massa dumma frågor. Som inte berör dig. Ja, sheikh, nu ska vi be om dig på ett rymdskepp. Nu ska vi göra salat, vi flyger i luften, nu ska vi be. Är den frågan nödvändig? Ja. Fråga den här personen, kan du bönens pelare? Kan du wubus shurut? Innan du ställer mig den här frågan. Eller som då man kom till Imam Malik. Och man ställer en konstig fråga. Då brukade han säga till Imam Malik eller vissa salaf, hel waqa, har det hänt? Och så säger personen nej, det är en hypotetisk fråga. Han sa, kom tillbaka när det händer. Jag ska inte svara på det. När det händer, kom tillbaka. En person kommer till mig och säger, hur ska jag be på ett rymdskepp? Har det hänt? Nej. En annan kommer och säger, jag ska bli astronaut. Jag ska ut i rymden nästa månad. Hur ska jag be? Kallas, vi hämtar ett svar till det. Eller hur? Den frågan är relevant. Men innan, den är inte relevant. Så att, ställ inte dumma frågor. Eller att man ställer frågor för att visa upp sig. Jag kan... Yani, ögonkänneri. Eller frågor för att sätta sheikhen på plats. Du läser någonting jättekomplicerat. Du säger till sheikhen, vad säger du om den här frågan? Bara för att du vet att han kanske inte kan den. Och så har jag kan den. Det är så här dåliga, onda avsikter när jag ställer frågor. Utan fråga bara om det är nödvändigt. Det som du behöver veta. Och det är också jätteviktigt att man, när man lär sig religionen, man frågar om det som är viktigt. Och vad är viktigt? Att du lär dig din tro på Allah, tawhid. Du lär dig arkan al-iman, arkan al-islam. Du lär dig wudu, du lär dig salat, du lär dig fasta, du lär dig betala zakat. Det här är viktiga frågor. Som Allah kommer fråga dig om på domedagen. Och ställ inte dumma frågor, onödiga frågor. Och det gäller också för den som frågas, sheikhen, att inte svara. Eller att påminna personen. Den här frågan är inte viktig. Fråga vad som är viktigare. Och vi har sett sådana här människor som lägger mycket vikt på irrelevanta frågor eller frågor som är långt borta från att bli verklighet. Att de oftast har brister i grundläggande kunskaper av islam. Och sen blir de svaga i religionen och hit och dit. Lägg fokus på att lära dig al-usul, grunderna, vad som är wajib för just dig. Så för mycket frågor.
Och sen det sista som nämndes i hadithen var idaatul mal, att slösa bort pengar, att slösa på pengar. Det här är också någonting som är förbjudet i islam. Och Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen att al-mubadhirina, de som slösar, är satans bröder. Och att slösa bort pengar, det kan vara här olika idaat al-mal, att försumma, slösa bort pengar. Det kan vara på olika sätt. Den värsta formen av att slösa pengar, är det någon som vet vad det är för någonting? Att spendera pengarna på haram. Han går och köper alkohol. Det är den absolut värsta formen av att slösa pengar. Sen har vi också att en person kanske till exempel inte betalar zakat. Det är också en form av att försumma och att missbruka sina pengar. Eller att personen är oaktsam. Han har pengar. Han lägger dem i en plastpåse på balkongen till exempel. Han har 500 000. Han lägger dem på bordet på balkongen. Grannarna och alla kan se dem. Är han smart? Nej. Är det så man ska göra med pengar? Nej. Då är det muhmil. Du har försummat dina pengar. Eller om man nämner också att du ger dem till en person som är oaktsam. En safi. Ett barn eller en person som inte har förmågan att spendera och investera pengar. En person har en slösaktigt barn. Han har noll koll på pengar. Han säger här är 100 000. Och han kommer tillbaka dagen efter, pengarna borta. Vad gjorde du? Jag vet inte. Jag köpte någonting där, pengarna borta. Det är också slöseri på pengar. Allah har sagt i Koranen, ge inte era pengar till sufaha, till de som är försumbara och oaktsamma. Men när det kommer till att spendera pengar på khair, då är det inte slöseri. Yani lilla, om det är fisabilillah, då säger vi inte att det är slöseri. Som den här pojken som fick 100 000. Någon säger till honom, vi ska bygga en moské. Han säger, ta alla pengar. Har han slösat bort dem? Nej, han har inte slösat bort dem. Förutom om de här 100 000 var till att betala hans hyra eller betala en skuld eller liknande. Då har han försummat en skyldighet som han först skulle betala innan han kunde gå i sadaqa. Hänger ni med? Så man får ju väga upp vad som är wajib och vad som är rekommenderat. Men låt oss säga att personen har pengar. Och han ger 100 000 till en moské. Det är inte slöseri. Det är khair, alhamdulillah. Som då Abu Bakr radiyallahu anhu gav bort alla sina pengar. Fisabilillah. Ni känner till berättelsen. Men då säger också ulama att han fick nya pengar för han hade mark och han hade investeringar och liknande. Och de där har sagt att al-infaq, att spendera pengar, kan delas in i tre kategorier. Den första, al-muharram, att spendera pengar på vad som är haram. Två, al-mustahab, att spendera pengar på vad som är rekommenderat, vad som är lydnad, och att sprida al-islam. Och sen har vi al-nafaqat al-mubaha, det som är tillåtet. Och tillåtet, det kan vara till exempel att du går och köper ett par skor. Det är inte wajib, det är inte haram, eller hur? Att köpa skor. Är det wajib eller haram i islam? Nej, det är mubah. Det är tillåtet. Men den kategorin delas också upp i två kategorier. Det som är mubah. Han säger den första, Sheikh Bassam här, yani att han spenderar pengarna i kapacitet eller i nivå av vad han kan, vad som är passande för just honom. Det här är inte att slösa bort pengar. Jenny, han har en lön, han får 20 000, han köper ett par skor för 1 000 spänn. Vi kan inte säga att du har slösat pengar.
Han säger, jag behöver de här skorna, de är bra kvalitet. Jag kommer ha dem i 2 år. Han slösar pengar. Han har 19 000 kvar, han klarar sig hela månaden. Eller hur? En annan person, han har skulder. Han har utgifter. Han har hyra 5 000. Han fick lön 5 000. 5 000. Han ska betala dem till hyran. Han går och köper ett par skor för 1 000 kronor. Vad säger vi till honom då? Tillåtet? Nej, inte tillåtet. Köpa skor i Mubah. Men inte för honom. Hans ekonomi tillåter inte honom att köpa de här skorna. Det är över hans kapacitet. Hänger ni med? Och tyvärr, många människor idag, de lever över deras förmågor. De lever på lån. Han har inte råd, men han vill ha den finaste bilen. Han vill ha en bil för 500 000. Men han har inte råd. Han vill bo i en villa, men han har inte råd. Eller han vill ha en guldklocka, allt möjligt. Men han har inte råd. Och då kanske han går och tar haram, lån och liknande saker. Det går inte. Och spendera pengar på de här sakerna fast han inte har den möjligheten. Han borde lägga pengarna på annat i livet istället. Så kom ihåg de här. Att spendera pengar på vad som är bra, halal eller wajib. Och att spendera pengar på vad som är haram, vad som är förbjudet eller makro. Och att då spendera pengar på vad som är tillåtet. Och där kan det vara antingen att personens ekonomi tillåter eller inte tillåter. Så man kan inte bara säga att det är slöseri att köpa skor för 2000. Det kanske är det för en fattig, men det är inte det för en miljonär. Han har flera miljoner, han köper skor för 5000 kronor. För honom är det inte slöseri. För att han har mycket pengar över och han behöver just de här skorna till exempel. Så lite enkelt då gällande de här frågorna. Och som handlar om den här haditen, lär oss hur vår religion har kommit för att skydda eller för att bevara och värna om våran tid. Våran tid, att inte slösa bort våran tid med massa tomt snack, onödigt prat. Den lär oss också, denna hadith, att vakta våran tunga, våra tal. Den lär oss också om att värna om våran ekonomi, våra pengar, att inte slösa dem. Och att värna om våran heder, att inte förnedra oss själva. Och den lär oss också att värna om andras rättigheter. Så mashallah, en väldigt, väldigt värdefull hadith. Och vi bara avrundar med att repetera hadithen. Profeten alaihissalam, han sa, inna allaha harrama alaikum. Allah har gjort haram för er. Uquq al-ummahat. Olydnad mot era mödrar. Och vad sa vi där? Det omfattar också pappa. وَوَدَّ الْبَنَتْ att begrava ens döttrar. وَمَنْعَنْ وَهَتْ att vägra att ge men vill jag ha. Yani mer. وَكَرِهَ لَكُمْ och Allah har ogillat för er. Och vi sa de här tre sakerna. Var de halal eller var de makro? Ha? Haram. No. Men ordet kariha är samma ord som makro. Men när det används av ett salaf, och här profeten alaihissalam, kan det också betyda haram. Men inte lika haram som de tre förstnämnda sakerna i hadithen. وَكَرِهَا لَكُمْ قِيلْ وَقَالْ som betyder vad? Skvaller. Enighet, bara snabbt. وَكَثِرَةُ السُّؤَالْ som kunde betyda att tigga eller att ställa för mycket onödiga och dumma frågor. Eller frågor där man avser fitna. Man avser att skapa problem. وَإِضَاعَةُ الْمَالِ att slösa pengar. Att spendera pengar på felaktiga och på förbjudna saker. 8 minuter kvar till salat, så jag tror att vi avrundar. För nästa hadith behöver mer än 8 hadith. 8 minuter. Barakallahu fikum. Och vi kan ta lite frågor om det finns några sådana. Ahlan wa sahlan.